Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkommen till Denise Rudberg. Det är veckans gäst.
Tack snälla, Rara.
Det känns väldigt viktigt att ha en sån människa som du här, höll jag på att säga.
Sån, gud, så trevligt.
Ja, en sån kulturkvinna. Alltså, direkt tänkte jag säga, det första jag måste fråga Denise om, det är hur många böcker du har skrivit.
Hittills är det 27.
Oh, herregud.
Och jag debuterade 2000, så att det är 27 böcker på 18 år.
Det är inte illa.
Nej, det är en del.
Men har du så här, jag tänker när man är författare eller man jobbar med någonting kreativt. Är det så att du går upp på morgonen då, klockan, och så börjar du jobba klockan 8 och så skriver du, så tar du lunch vid 12 och sen så skriver du till 5?
Ja.
Det är så?
Ja. Alltså ju mer styrda mina rutiner är, desto mer kreativ blir jag. Precis som att jag också har tvingats, eller egentligen alltid varit väldigt pedantiskt lagd. Så jag klarar inte av kaos. Alltså det måste vara väldigt rent, det måste vara snyggt, det måste vara... Stylish.
Stylish. Stylish. Det är rätt podd i alla fall.
Jag kände faktiskt det. Nej, så att jag kan inte sitta i en skräpig, skitig, ful miljö. Då blir jag liksom helt deprimerad. Nej. Och då flödar faktiskt inte mina tankar fritt. Jag läste i DN i helgen att det fanns en ny trend bland kreativa människor att mikrodosera LSD för att bli kreativ på jobbet.
Nej, men det tycker jag lät bra.
Det tyckte du.
Jag som inte dricker längre, kan jag få ta lite mer syra, lite LSD.
Ja.
Nej, men mikrodosera LSD.
Ja, man skulle droppa i liksom typ sitt lilla te, morgonte, och så skulle man bli... Det var någon som hade överdoserat, toppat i en droppe för mycket. Och då hade det kommit in så elefanter i konferensrummet. Och när det krypet ut på golvet. För
men
att
var
inte
får
bli...
man tag på dessa droppar?
Nej, men nu ska vi inte prata
Nej.
Om det.
Nej, men det här tycker jag bara var så intressant. Jag måste bara liksom, yes. Jag har läst på lite här om dig. Mm. Du är född 1971.
Stämmer.
Ja. 27 böcker. Mm. Skulle man kunna tycka att du var född 51 istället med tanke på hur mycket du har producerat.
Ja.
Mm. Tvilling är du?
Jag är tvilling. Född 19 juni på den kungliga bröllopsdagen.
Oh, ja, just det. Ja, det är det.
När jag fyllde 5 så gifte sig kungen och Silvia. Och sen så Daniel och Victoria.
Är du royalist?
Då var jag alltså 5. Jag är precis 10 år äldre än du. Inge. Så då var jag 15 när de gifte sig.
Oh.
Är du royalist?
Royalist. Nej, alltså, jag är lite så här... Ja. Det gör inget.
Nej.
Alltså, jag har inget emot det. Jag tycker att de är väldigt fina representanter för Sverige. Jag tycker att de gör sitt jobb. Så att jag ser ingen anledning att inte ha dem. Mm. Liksom.
Har du med några kungligheter i dina böcker?
Ja, det har jag nog haft med någon gång. Utan att gå in på detaljer.
Ja, vad heter det? Sen har du studerat dramaturgi i New York samt varit nattklubbsvärdinna på Rish. När var du nattklubbsvärdinna på Rish?
Jag började jobba i garderoben på Rish 1989. Mm. Och sen så 1993 så tog jag över nattklubben som heter... De öppnade nattklubb i festvåningen en trappa upp.
Mm. Just
och då drev jag under en kort period nattklubben först tillsammans med Christos Neo.
Mm.
Men sen så... hade vi en fadäs på nattklubben. Yeah. Jag var ihop med en kille som jobbade på Rish. Men blev ihop med en annan kille som var dörrvakt.
Oj då. Det blev ett litet dröm.
Men det här slutade med att Christos faktiskt fick sparken.
Ja, han fick skulden för hela skiten.
Ja, för att han tog mig i försvar. Och det var ju fint av honom. Det var bara det att jag fick jobbet tillbaka, men det fick inte Christos. Mm. Så att jag, då tog jag hälsan över nattklubben själv. Så att det slutade med att jag låg med fel kille och fick en egen nattklubb.
Men vad lär vi oss av det här?
Men du, alltså, go your own way. Var det den här fadäsen, var det ett slagsmål, ett regelrätt slagsmål som vet skedde?
Det var faktiskt det.
Nej, vad härligt.
Jo, det var slagsmål utanför.
En härlig tjej. Jag bara menar att det var
så mycket så 1800-tals med. Oj. De hade nästan kunnat stå med så här bajonetter och fäktat, men det var helt otroligt. Det var slagsmål om lilla mig.
Oh my om lilla mig. Åh, oh, vad härligt.
Wow.
Men sen är du frånskild. Du har två barn.
Jag har två barn.
I åldrarna?
14 och 16.
Ja, du är frånskild och omgift.
Nej, inte omgift faktiskt. Jag är sambo.
Mm. Och har bonusbarn.
Ja, två bonusbarn. Så vi har barn hemma som är 12, 14, 15, 16.
Åh, herregud, vilken grej. Ja. Varannan vecka då?
Ja, exakt. Ja, mina barn är hos mig lite mer. Mm. Men generellt så bor barnen under samma tak varannan vecka.
Funkar bra?
Det funkar jättebra. Vi har liksom varit väldigt tydliga med att så här, vi kommer aldrig tvinga ihop dem till att liksom, nu ska vi älska varandra allihopa och vara så jävla lyckliga.
En enda stor familj.
Men först så sa vi så här, bara de inte slåss. Mm. Jag tyckte vi var en bra utgångspunkt. Mm. Så här, lägga ribban lågt. Och sen så att vi... Nej, men att de respekterar varandra. Mm. Och det har de gjort. De är jättefina med det faktiskt.
Vad härligt. Mm. Och sen New York då? Dramaturgi studerade jag där.
Jag flyttade dit 96 på sommaren. Och sen så... Då var jag så jävla risig på engelska. Så jag var tvungen att gå en... Liksom, verkligen nybörjarkurs i engelska. Jaha. Verkligen.
Nej,
men jag hade egentligen ett bra ordförråd och en bra grund. Men jag blev så stressad när jag pratade. Så att det bara låste sig. Mm. Så gick jag en grundkurs tillsammans med 22 stycken japanska tjejer. Och då var jag ju helt plötsligt jämförelse med dem. Svinbra.
Bland de blinda är den enögde kungen.
Exakt. Jag var väldigt mycket kung. Och då blev allting bra. Och sen så via den kursen så kom jag faktiskt in då på en längre utbildning på NYU. I dramatic writing. Så det var fantastiskt.
Mm-hmm.
Så jag lärde mig skriva, alltså konsten att skriva och berätta en historia. Lärde jag mig på ett annat språk än mitt modersmål.
Mm. Wow.
Mm. Och det var också lite bra. Att liksom inte bara kunna ta till. Alltså jag var tvungen att, historien var ju tvungen att vara väldigt framträdande. Mm. Och sen så fick språket komma till.
Men du skrev såklart innan du gick den här kursen, eller utbildningen också.
Ja, men väldigt lite. Mm. Och liksom, jag försökte under ett helt år bara ta ströjobb och vara så här, ni vet, starving writer som satt på café och tog ströjobb och var lite så här, bohem i Stockholm. Men då fick jag ihop, ett år fick jag ihop en halv A4.
Oj!
Jag har kvar den halv A4.
Nej, vad roligt!
Och den var ju skitdålig såklart. Men det var så symboliskt för hur jävla svårt det var.
Den måste du nästan rama in.
Ja, nästan så faktiskt.
Halva. Men så lossnade det sen när du lärde dig hur man skriver. Liksom.
Ja, så. Framförallt så tror jag att New York, som jag inte var odelat kär i. Jag tyckte det var ganska tufft att vara i New York. Jag tyckte inte det var...
Vad skönt att höra någon som säger så.
Ja, för det, liksom, det var ju fokus på att tjäna groteska pengar. Och för annars överlever du inte. Och så är ju hela det amerikanska samhället faktiskt uppbyggt. Jag upplevde det som ganska skrämmande. Men det som däremot gjorde med mig var ju att jag släppte liksom, på min prestationsångest på något fantastiskt sätt.
Det var ju bara så här... När du var i USA?
Men jag tror att det hade mer att göra med avståndet till min hemmiljö.
Ja, just det.
Än den kanske mer än den amerikanska kulturen. Mm. Även om jag älskar det här att, jaha, du skriver, then you're a writer.
Ja, just det.
Att man liksom redan fick epitetet även om man inte hade...
Det är så pretentiöst i Sverige, eller det är så...
Ja.
Eller?
Ja, det är det. Samt som att jag känner att jag blir så mer och mer när jag blir äldre. Att, jo, men du har ju faktiskt inte skrivit en bok på riktigt. Du hade ju en spökskrivare. Mm. Eller, ja, du har ju inte skrivit liksom, riktigt
själv. Ja, men det är inte lite så, liksom, krystat i Sverige. Eller det är så, jag vet att det var någon gång som någon skrev i... Jag har skrivit en bok, en inredningsbok. Och då var det någon som hade skrivit i någon artikel, Olo Carter, inredare, och så stod det författare. Varpå det blev liksom ett ramaskri på människor. Hon är fan inte författare. Och även Ulf Lundell opponerade sig om detta.
Vet du, det här minns jag.
Och jag bara så, ursäkta, men det är inte mitt fel att de har kallat mig för författare. Nej. Och jag bara så, jag har i alla fall fan skrivit en bok alldeles
själv. Nej, men för regeln i Sverige är ju enligt Författarförbundet att om man, innan man har gett ut två böcker så får man inte regelrätt kalla sig författare. Jag är inte medlem i Författarförbundet, så I don't give a fuck really. Mm. Men det är ju så man...
Är det medvetet men, var för att du inte vill vara med i hela den här...
Jag blev ju faktiskt inte invald. Jag ansökte när min andra bok hade kommit ut, för det är då man får ansöka. Och de gjorde ett avslag och sa att nej, det här är undermålig litteratur. Så att, jag säger bara att det är Författarförbundet konstant. Så 3 miljoner böcker sålda senare. Det är deras loss.
Eat shit.
Men det tråkiga var, det som var intressant var när faktiskt de gjorde om antagningsreglerna efter det.
Mm.
Därför att de ska ju inte gå in i sakfråga och bedöma litteraturen. Det är ju inte upp till dem.
Nej, verkligen inte.
Framförallt inte med att de har funktionen av ett fackförbund.
Nej.
De liksom sitter och förhandlar åt en yrkesgrupp. Och då har man ju faktiskt rätt att få vara där.
Då har du förändrat det.
De har inte återkommit.
De har förändrat det efter det faktiskt. Ja. Jag var du faktiskt var i förändrande som... fallet.
Ja, bra. Coolt. Men de har inte återkommit till det och sagt att vi har ångrat oss, det går bra nu.
Det roliga var att det här togs upp av SVT Kulturnyheterna. Joar Bendelo, som jag avgudar, han gjorde en stor intervju med mig och ringde upp Författarförbundet och undrade liksom, hur tänkte ni liksom? Och då säger ordföranden, ja men det vi har tänkt om, men nu kan Denise söka igen. Och jag bara, men jag brukar säga det, är så här som att först bli dumpad av en snubbe och sen så säger han, fast du kan få fråga om vi går ut igen sen.
Fråga en gång till.
Eller så får jag bara säga så här, Denise blir hedersmedlem. Jag vill ha en fet jävla röd matta för att jag skulle gå tillbaks, men nu är det ju förkört.
Men just därför förstår jag att det måste ha varit skönt att vara i New York, därför you're a writer liksom. Där blir man det, där är man det, om man sitter och skriver sin egna lilla poesi som kanske aldrig blir utgiven, men
ändå, man blir respekterad för det man sysslar med. Och men jag tycker att USA är en, det är alltid bra med en utlandsvistelse oavsett var man befinner sig. Men, och jag var ganska gammal, jag var ändå 25 när jag flyttade till New York, vilket jag är väldigt glad för. För jag hade hamnat där när jag var 19-20. Det hade varit en alldeles för hård miljö för en inte riktigt färdig människa, tror jag.
Mm.
Men överhuvudtaget när det gäller kultur, alltså som det är samma sak med konst. Du kan ha liksom, jag hör om konstnärer alltså som aldrig skulle våga kalla sig för konstnärer här hemma. Jag målar. Jag tycker det är så jobbigt att visa att det är något galleri som frågar. Och det skulle någon höra av sig från Berlin eller New York. Så vi har sett på dina målningar på Instagram, har du också ställa ut. Då, här är det liksom så, man är livrädd. Därför det är också...
Man är livrädd att förhäva sig, att vara något man inte har rätt att vara.
Fast det är likadant därför i det här yrket som vi har så, också.
Men det är någonting som är så förbjudet.
Jo, men att kalla sig någonting, så, om man gör en intervju, vad är det nu? Så vad ska vi kalla dig? Så bara, jag är inredare, är jag väl? Så. Mm. Och sen så kommer den där faktar utan när de har kollat upp vad de har gjort. Och säger så här, och den bara liksom flödar på. Liksom, så här, men gud vad pinsamt, men jag är inte expert. Mm. Var du expert?
Du är ju utbildad.
Jag är inte en expert. Jag bara, det är ju kul jobb. Liksom. Alltså, man ser sig själv lite för liten. För vad man sig. Har gjort.
Ja, men det är det jag menar. Vi förminskar oss i det här landet. Vad är det? Det är jantelagen.
Jag tror att det är jante. Och sen så har vi liksom... Ja, men vi blir
Lutter och hela skiten.
Ja, jant och Lutter på varsin axel.
Så står där bara och slår ner på oss. Ja.
Men du, kickligt.
Ja,
förklara för en oinvigd, vad är det?
Ja, det är en rätt nedsättande genre, benämning av litteratur skrivet av och för kvinnor. Och det finns ju en historisk perspektiv på det där. För länge sedan så kallade vi litteratur som bara kvinnor läste för pigromaner. Mm. Det var liksom någonting som avfärdades som så här, obildade, obegåvade kvinnor läste för att liksom, ja, det var ju bara så här känslotjafs. Och sen så övergick det där då till att bli, när Jackie Collins kom in i bilden och skrev Hollywoodfruar och alla de här härliga romanerna som också var fokus på kvinnor och framförallt skulle jag säga fokus på den kvinnliga sexualiteten. Då blev det tantsnusk. Så att inte nog med att man, liksom, man benämner den kvinnliga sexualiteten som snusk. Alltså snusk för mig, det är den här randen i toaletten. Mm, det är exakt, snusk. Det har ingenting med en sexualitet att göra. Framförallt inte den kvinnliga.
Nej.
Men Däremot så, och sen så ordet, begreppet tant är ju också att, egentligen i motsatsen då, att avsexualisera en kvinna som är en skröplig äldre människa som inte heller äger sin sexualitet. Mm. En tant är ju helt avsexualiserad. Ja, så där, så det var en dubbel bemärkelse, mm, ett fult ord faktiskt. Mm. I och med att det användes nedsättande. Och sen så då så har det blivit chickligt. Och det är också då avfärdande, för det är så här, för det är ju chick är ju inte som CHIC utan CHICK, mm, som i tjej.
Mm, mm.
Så det är alltså tjejlitteratur. Ja, men det är sånt där som tjejer läser.
Mm.
Och då grundar man alltså på då, vi tänker så Marion Keyes som har skrivit om djupgående missbruk, självmord, dödsfall i nära relation. Hon har förvisso valt att skriva ur ett humoristiskt perspektiv. Men ingen kan säga att Marion Keyes inte har rört vid de stora och starka ämnena i livet.
Mm. Och hon sorteras under skickligt.
Exakt, hon var den som liksom myntades inom det.
Mm.
Även med Helen Fielding då, alltså Bridget Jones Diary och sådär.
Mm.
Men att bara så här avfärda det som tjejlitteratur, vi skriver ju inte det när, eller vi säger ju inte det när Ulf Lundell kom med sin bok.
Nej.
När män skriver om sex, fylla och rock'n'roll, mm, och livet på krogen, mm, då är det generationsroman.
Mm.
Då är det fin kultur. Mm. Medans när, så när jag då debuterade med exakt innehållet i en bok och dessutom med ett spår av en väldigt destruktiv misshandelsrelation, mm, så blev det också ett chickligt.
Mm. Inte klokt. Åh, sjukt, mm, det här.
Men det tänker man inte, för när man hör chickligt, ja, men vadå, det är väl chickligt, det vill säga, gud. Men när man väl, jag tänkte länge liksom, att men, du är ju drottningen av chickligt, ja, men det är bra, då kan jag reclaima det. Så, fast jag måste ändå bena ner det för folk så att folk förstår att i grunden är det en nedsättande term.
Ja,
sen kanske jag kan själv välja att liksom använda det.
Mm.
Men folk ska veta vad det står för.
Mm. Ja. Bra förklarat.
Pigroman, det kommer jag ihåg att jag hade pigromaner. Alltså, ja, det var, min mamma var född 21 och pappa 14. De var ju väldigt litterära. Det var väldigt viktigt med vad man läste och att man läste och när man läste och allt det där. Och det var liksom vissa böcker skulle man bara ha läst innan man var 15. Och jag hade, det fanns liksom en lista och det var... Och jag hade mina smygromaner som man köpte i, vad jag nu fan köpte dem, i någon kiosk i Mora tror jag. Och de gömde jag under min säng. Jag hade en sån här utdrag, sån här, ni vet, 1700-tals soffa som man drar ut, jättevacker. Och då hade jag den liksom mellan, det var några plankor emellan madrassen och jag... In där. Alltså,
där hade du din porr kan
där
man säga.
Där hade jag min porr, mm, som, mm, min mamma hittade.
Mm.
Och det blev ett uppträde kring detta.
Gud, men det är också helst, för du läste ju ändå böcker.
Jag, bara, så... nej, bara av jag fick liksom läsa Fritjof Nilsson Piraten, vilket, mm, jag i och för sig, jag gillar Fritjof Nilsson Piraten.
Jo.
Men det blev, då blev det liksom några extra böcker innan jul som skulle inläsas. Och de där, mm, och de där brändes, mina, mm, min piglitteratur.
Mm. Men det där är intressant.
Hårda bud.
Ja, för det där vet jag. Min dotter var på biblioteket och så tog hon fram en bok som jag hade rekommenderat henne att läsa, en ungdomsbok. Och då kom bibliotekarien fram och då var hon ganska liten, hon var typ 8. Mm. Och den här boken kanske riktade sig till någon som var 12-13. Men jag hade läst den så jag visste liksom, och hon var väldigt, är väldigt läsvan fortfarande. Och bibliotekarien kom fram, nej, vet du, det där är inte en bok för dig. Den här censuren, och det där tror jag, det sitter ju kvar sedan 70-talet, att vi skulle censurera litteraturen för barn och ungdomar. Mm. Istället för att bara, idag är vi ju bara tacksamma när en unge läser.
Exakt så tänker man ju, det är det, läs vad du vill. Vad du läser.
Bara paddan är avstängd och våldsporren är liksom borta. Så är vi glada.
Ja, men det är ett viktigt, otroligt viktigt ämne det här med läsning.
Ja.
Det är det ju,
och för alla. Hur vi förhåller oss till det är ju faktiskt
också. Ja. Jag... Berätta om Marianne.
Marianne Jidhoff är ju min hjältinna.
Mm.
Som nu strax i den här boken fyller 60.
Mm.
Och när jag skapade henne så var hon 55. Och jag var själv 35. Men jag kände mig som 85. För jag hade precis förlorat 3 väldigt närstående släktingar under 1 år. Och var i så här djup sorg. Och hade 2 väldigt små barn. Så jag befann mig liksom i en position i livet där jag kände att 30-någonting-åringars problematik om att välja rätt snubbe, byta jobb eller skaffa sig ny frisyr. Det var så jävla sekundärt för mig.
Mm.
Även om, och så här, att inte respektera liksom den fas man lever i eller ska skriva om blev väldigt så här, problematiskt. Och då kände jag, men jag vill skriva om en kvinna som har varit med om mycket, mycket mer. Och har ett stort, tungt bagage som hon inte kan göra sig av med. Utan liksom, hon ska gå genom livet ändå.
Mm.
Och också ge henne så här, ändå känslan av att börja på ny kula. För det är jävligt härligt att få göra det.
Ja. Med en litterär person.
Alltså, exakt. Mm. Och jag menar just det här att så börjar jag tänka så här, 55. Och så bara, vem är jag när jag är 55? Och sen så bara, men gud, jag har ju hur många kompisar som helst som är 55. Och jag trodde i mitt huvud, jag tänkte att de var typ 25-30 som jag. Alltså, så att förhållandet till en alltså, åldersbegrepp har ju förändrats väldigt mycket. Och det är jäkligt härligt att man kan tänka så.
Mm.
Och sen så har jag också varit noga med att ge Marianne en tydlig sexualitet. För många gånger när man har skrivit om äldre kvinnor, framförallt i spänningslitteraturen, så har man just avsexualiserat dem. Agatha Christie gjorde, men Miss Marple är ju ingen så här, hon ligger ju inte runt direkt.
Tyvärr.
men det kanske man gör bara att vi inte vet om
det. Ja, jag hoppas det för hennes skull.
Men å andra sidan ska vi ge Agatha Christie rätt. Alltså, hon ska ändå få en eloge för att Hercule Poirot är ju inte heller så här, det är ju inte porrkungen heller.
Nej. Nej, man så, vet liksom inte, de är rätt avsexualiserade, de där gamla.
Ja, de är det. Ja. Så att, och det är väl fine. Men jag känner att jag vill ge henne en tydlig roll. Och framförallt den mogna kvinnans sexualitet. Att säga, men vad händer om man går ut och hånglar när man är 55? Blir man så här kärad och fjädrad då? Eller vad? Det är inte så mycket. Och hon kan också bli lite packad och komma bakis till jobbet utan att det är liksom någonting allvarligt. Så hon fick bara vara... helt enkelt en vanlig människa.
Vad skönt!
Ja, och det här har ju blivit väldigt uppskattat. Och hon har ju liksom fått... alltså, hon är ju långt mer intressant än någonting annat jag skriver om i böckerna. Alltså, folk skiter ju i vem som blir mördad och vem som har gjort ett grovt brott och begått det. Alla vill bara se Marianne stå och röka sina cigariller och käka sin choklad och... Ja.
Vad är det hon gör? Vad är hennes profession?
Hon är åklagarsekreterare.
Okej.
Okay. Och alltså förr i tiden då var det ju så att åklagarsekreteraren var den som ofta skrev utkast till advokaterna eller åklagarnas slutpläderingar.
Mm.
Så att de kunde ju mer eller mindre bara ta hennes utkast och bara, nu ska jag komma här och briljera. Men hon, så egentligen den gamla sortens vd-sekreterare.
Mm.
Idag har åklagarsekreteraren en mer administrativ roll. Men jag valde ändå att göra henne till den gamla sorten. Så sen så.
Mm.
Och sen så får hon då till slut faktiskt också bli chef för en extern utredningsenhet. För att hon har en juridisk examen i grunden. Men liksom stöttade sin man i hans karriär och sådär. Så att hon blev den som hela tiden klev tillbaks.
Men det här låter ju som att du måste ha ganska mycket juridisk kunskap. Eller har du forskar du då inför varje roman?
Jag har forskat jättemycket. Sen har jag min bonusmammas syster är gammal chefsåklagare och undervisar i juridik på Södertörn. Var tidigare JämO i Sverige också. Mm. Fantastisk kvinna.
Mm.
Men jag är väldigt intresserad av juridik.
Mm.
Framförallt familjerätt, arvsrätt. Vad det nu kan vara. Jag har snöat in på massa olika saker. Så att jag läser på ganska mycket. Också.
Mm,
Så jag förkovrar mig samtidigt som jag... Men jag, om jag inte hade blivit författare så hade jag älskat att bli åklagare.
Mm.
Åklagare just?
Ja, eller också försvarsadvokat eller alltså målsägarbiträde också.
Kan det ha lite att göra med din ordningsamhet också, tror du? Det här med att du gillar att nysta ut, eller liksom reda att... ut och komma vidare och liksom...
Ja, men jag tror det. Det behövs en personlighetstyp som är så. Sen så är jag ju en sån person som... just precis som den här ingifta mostern jag har. Vi är båda, vi kräver exemplarisk ordning. Men har ganska svårt att skapa den.
Mm.
Vilket gör att då min bonusmamma som hjälper oss båda med det här. Hon kommer och färgsorterar våra garderober.
Mm.
Delar in dem i färgskalor och strukturerar upp exakt hur det ska vara. Och om jag behöver så här, hur ska jag liksom... hur ska jag få bokhyllan att se ut så här? För jag har ju en bild av exakt hur jag vill att det ska vara. Mm. Och då kommer Margareta som en så här ängel och bara, då gör vi så här. Och sen, så bara, sen säger hon åt mig hur jag ska göra. Mm. Du beställer alla som gröna böcker till höger. Okej, då gör jag det.
Mm.
Men jag kan inte själv skapa ordningen. Mm. Men jag älskar att hålla den.
Att hålla ordningen.
Mm. Underbart. Visst är det underbart?
Ja, det är fantastiskt.
Jag har en städhjälp som pratar otroligt lite engelska. Men hon började hos mig. Och svenska också för övrigt, då sa hon tre saker om så sa, din garderob, ja, så. Säsong, color, Eller material. Och jag var säsongkollare eller material. Now I don't understand. Och det var det liksom, om jag ville ha den sorterad efter säsong, färger eller material.
Jag älskar henne.
Ja,
jag har alltid sett henne med.
Nej, hon är underbar. Hon är Picasso och hon är ett under av ordning och organiserar. Alltså hon organiserar på ett magiskt sätt. Alltså jag, det är sådär jag kommer hem i mitt kök och öppnar. Och nu ska vi se hur hon har organiserat porslinet idag. För det var lite rörigt sist och då står jag och då... Ja, jag blir hög.
Men att det blir lättare att tänka när det är organiserat. Ja, det är det som är hela saken.
Så är det.
Innan du behöver reda ut allting som materiellt.
Jag förstår inte hur
stökigt.
Folk kan fungera överhuvudtaget när det är stökigt och rörigt. Jag begriper inte det. Jag blir sjuk. Jag blir deprimerad. Jag vill inte gå upp ur sängen. Om jag har det för stökigt hemma.
Mm. Nej, men det skulle jag ju hävda är liksom det bästa inredningstipset. Att rensa, släng och håll rent.
Ja, men det är
så,
det.
Liksom, så kommer man väldigt, väldigt långt.
Mm. Mm. Är det så det ser ut hemma hos dig? Vi talar om att det här är en inredningspodd. Du står ju här på en liten lapp och allt är så här.
Ja, men vi måste vara innan vi avslutar det här med Marianne. Jag vill veta varför hon heter Jidhoff. Och du har fått det namnet ifrån. Nej, jag är bara nyfiken på det. Sen ska vi komma in på inredningen.
Jag har sagt det själv. Tidigare kunde man gå in på Patent- och registreringsverket. För att skapa egna efternamn som inte fanns.
Mm.
Då fick man använda sig av ett förled och ett efterled som sen sammansattes till förslag på olika efternamn. Mm. Och då så lyckades jag få ihop Jidhoff och det fanns då inte i Sverige. Jag tror att det finns i Tyskland någonstans.
Jättebra,
men jag är inte
namn.
Säker. Men jag känner att det blev...
Men har du registrerat det namnet då? Har du tagit det namnet?
Jag har
eller?
Tagit det namnet. Ja, det kan du göra i litteraturen. Även om det finns existerande. Men nu fanns inte just Jidhoff. Och då kände jag att det här blir skitbra.
Jidhoff finns va?
Jidhoff finns, precis. Men Marianne tyckte också efter Marianne Faithfull. Och så tycker jag Marianne är så här, det är gångbart. Men det är, jag vet inte, det är lite så här...
Men det går över många generationer.
Kvinnobejakande namn. Jag vet inte, jag
tycker det känns tryggt. Marianne för mig är ett tryggt namn. Så här.
Och det är mjukt, Marianne. Okej, vi ska komma in på inredning nu. Och då börjar vi så här tycker jag. Att jag har ju de facto varit hemma hos dig. Det är en av orsakerna till att du är här.
Vad trevligt.
Mm. För jag sa det till Maria. Vi måste bjuda in Denise och se om vi kan locka hit henne. För du har ett otroligt vackert hem.
Ja, men tack. Jag bor ju inte kvar där jag bodde då.
Men det ser väl säkert. Du har ju tagit med dig dina...
Jag har tagit med mig allting. Ja. Men det var den lägenheten jag flyttade till när jag skilde mig.
Mm. Magnifik våning.
Ja, jag älskar den. Alltså jag är fortfarande lite knäckt att jag inte bor kvar. Jag önskar att jag hade haft råd att ha kvar en i smyg.
Ja,
och haft
det
som kontor eller någonting. Men jag var så himla stolt att jag skilde mig. Och hade en så pass ordnad ekonomi så att jag kunde köpa en ganska rejäl lägenhet till mig och mina två barn.
Mm.
Det var så här kvinnokraft för mig.
Mm. Jag håller med dig. 100%.
Och det är liksom inte så att jag har ärvt pengar utan jag har tjänat ihop varenda jävla krona. Och det tyckte jag var helt underbart att jag kunde. Och så att jag hade ju faktiskt en fyra på Östermalm.
Mm.
Som ensamstående tvåbarnsmorsa.
Det är bra! Coolt.
Eller hur? Det är
bra!
Lite sådär.
Boom. Det är bra.
Och det var det som var exceptionellt med den var ju framförallt att jag byggde en bokhylla. Lät platsbygga en bokhylla.
Jag vet.
Som var väldigt grund.
Det är den jag minns framförallt, den här bokhyllan. Överhuvudtaget den tillställde. Det var ju hur mycket folk som helst.
120 pers var det.
Ja, och det var releasefest hemma hos dig.
Mm.
Väldigt trevligt. Och jag pratade nästan inte med en människa. Jag kommer ihåg att Vibeke Stjärnsvärd som jag var där med. Hon sa, gud vad du är osocial, Lolo. Där jag gick bara omkring och tittade på ditt vackra hem. För jag tyckte det var så snyggt. Och bland annat, berätta om din bok. För den var...
Ja, den var då väldigt grund. Den var bara 12 centimeter i djup. Vilket är ganska... Och sen var det kvadratiska rutor.
Mm.
Och jag har en gammal klasskompis. Och en jättenära killkompis. Som heter Ivan Mattias Pettersson. Som är skådespelare. Men han hade haft lite... Så att trist mellanperiod mellan jobb. Så han hade startat en bokhandel i samma kvarter dit jag flyttade som frånskild.
Ja.
Och ville ha en bokhylla som fungerade för fotoböcker. Alltså coffee table books. Och då hade han byggt den här bokhyllan. Så kom jag in till honom och bara, fan det här ska jag ju bygga där uppe. Och sen så fick jag offert av en snickare. Som byggde upp den här med MDF-skivor. Och allt som allt, inklusive jobb och material, så gick det på 12 000 kronor. Det är inte jättedyrt.
Mm. Verkligen inte. Var har du den snickaren?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte haft kontakt med honom på ganska länge. Men han var fantastiskt duktig. Men det var så här, ibland då tror man att det ska vara så dyrt att platsbygga. Mm. När det egentligen blir så mycket bättre. Men det här blev ju, just när jag gjorde inledningsreportage och sånt, så var folk så här, det var bara, blickarna bara drogs till den där. Och det som är lite häftigt när man har en sån bokhylla är att man istället för att alla böcker står med ryggarna utåt, så kunde man faktiskt bara vända på dem och visa omslaget. Mm. Ungefär som då i en bokhandel. Mm. Mm. Och det här är ju sånt som folk inte har tänkt på. Man bara, gud, man kan ju ställa boken framåt också. Mm. Gud, vad crazy.
Mm. Ja, men det var som var så snyggt. Jag var så nöjd med hela det där. Fan vad hon har fått till det här. Ja.
Men vad är det för stil? Jag har inte varit hemma hos dig, men om du skulle säga vad du har för stil, kan du sammanfatta någon slags? Ja. Är du maritim? Är du retro?
Jag är inte retro. Jag är
så klassisk, elegant.
Jag är nog väldigt stilren. Alltså så här, det är inte så mycket krusiduller. Jag är inte särskilt bohemisk. Jag har ingen hippiestil. Men jag är inte heller någon supervurm för antikviteter. Jag kan tycka vissa liksom. Så att jag går på liksom sak och ting. Alltså om jag hittar en sak så köper jag just den. Men jag gillar saker som jag själv har en historia till. Jag har ett gammalt sideboard för min morfars barndomshem från Småland. Som är skitrangligt och vickigt och sådär. Men det betyder mycket för mig och det blir fint när man har det. Alltså oavsett var det är någonstans. Och sen så har jag en bläckfläck. Det var en bläckpenna som gick sönder när jag hade skitbråttom. När jag var så 18-19 skulle lägga fram en nycklar och så gick pennan sönder. Men den där bläckfläcken, jag minns ju där. Liksom. Det är något, det gör ju ingenting.
På bordet,
precis. Och den får vara kvar.
Underbart.
Sådana saker. Ja. Så att, sen så, ja. Jag tycker, men jag är så glad över att det numera finns även så här Sara Home. Liksom. Mm. H&M Home. Alltså, vi har ju fått inredningsalternativ till IKEA i lågprisledarna. Ja. Jag älskar ju det.
Ja.
Mm.
Så det tycker jag väldigt mycket om.
De är ju duktiga.
Ja.
Men du byter, säger du, säsonger? Mm. Att du känner att du så här kan göra om?
I den lägenheten gjorde jag det. Mm. Faktiskt. Då bytte jag om överdrag på soffan. Varje vår och
vinter.
Det är den jag var i.
Ja. Mm. Jag har tre överdrag till min soffa. Och den har vi har en soffan kvar. Vi har ju tre soffor hemma nu, för nu är vi lite större. Men, och sen så bytte jag matta. Så jag hade två olika kasthallmattor som jag bytte. För min bonusmamma jobbade på kasthall i över 30 år.
Grattis.
Tack.
Var det inte Howard-soffa?
Howard-soffa.
Ja, det var, jag kommer ihåg.
Så jag kan aldrig göra mig av med den, för den var ganska dyr. Men framförallt med jävla överdragen. Ja. Mm. Den har ju ett värde som liksom, det är en bättre, liksom, bättre boff i kök.
Ja.
Hur jävla insutten den är. Så.
Är den NK Howard?
Nej, det var faktiskt från Room.
Ja, men också mycket dyra. Ja, mycket fina. Fantastisk kvalitet.
Den håller över åren. Liksom. Mm. Och färger då? Är du jordtonad eller ska du?
Nej, men grått. Ja, jordtonad ska jag säga. Mm. Grått, blått. Jag är inte rädd för att gå mörkt. Liksom. Jag hade ju, i den lägenheten som du var i, och så var det väldigt mörkt grått. Det heter Pigeon Grey. Alltså Alcro Greys färgskala som är nästa färg innan så här, asfaltsvart. Mm. Och jag kommer ihåg att min polare bara, men du kan ju inte måla så här mörkt i sovrummet, det kommer bli bananas. Nu gör man ju det mycket mer, men när jag gjorde det så var det ju wild and crazy.
Coolt.
Pigeon Grey är ett väldigt bra namn, tycker jag.
Mm. Ja. De har framförallt jävligt bra namn. Man blir supersugen på Alcros färger just på namnvalen.
De är superduktiga, verkligen.
Ja. Och sen så hade jag en nyans lite ljusare i vardagsrummet. Men jag tyckte om det. Och samma sak för barnen. De var också väldigt så här nöjda med det då. Och det har vi fortsatt med. Så nu i vårt nuvarande sovrum har vi, då har vi gjort så här som alla gör. Att måla in, vad heter det?
Snickerier.
Ja, snickerier och foder och alltihopa. Mm. I en väldigt, väldigt mörk, blå, grå
sopare. I vardagsrummet eller sovrummet?
Sovrummet. Mm. Det är otroligt skönt att sova i det.
Vad cool du är. Alltså, för det är ju det vanligaste man frågar när man har kunder eller vad man jobbar med folk. Så har du vitt i sovrummet? Och de flesta när man har så här föredrag, de bara, ja, det har vi. Har vitt. Och så säger man det, men sovrummet är ju det rummet där man vill ha mörkt och murrigt och ombonat och skönt. Så det
Och jag ska säga generellt så är ju, men det är ju inte på grund av egen erfarenhet, utan jag har ju då en pappa som faktiskt har jobbat som inredare. Han jobbade på 70-talet som dekorationschef på KF och åkte runt och inredde alla nya domusvaror hus.
Jaha.
Men det syns i ditt hem att du är liksom van. Alltså du vet hur du vill ha det. Så känner man direkt när man kommer hem till dig.
Ja, men det tror jag.
Du har fingerspetsgefyle och sen har du också en... Ja, du har din egna stil. Du vet liksom, det är inga tveksamheter.
Nej, och just det där med sovrumsfärg. För pappa är så här... Vilket jag är glad för. Att jag har haft vitt under perioder i mitt hem också. Men det är väldigt sällan lyckliga hem.
Mm.
Alltså när jag har haft vita hem så har de har inte mått bra.
Det har jag hört någon annan som har sagt. Vita hem är inte lyckliga hem. Exakt de orden. Det var intressant.
Men det, också, det blir ju skitigt så jävla. Alltså, det är och jag gillar ju inte när... Jag vill ju ha matt. Färger, vilket gör också att det blir liksom, alltså direkt med
och så är det några barn på det, så är det,
Men min pappa målade då den lägenhet vi bodde i när jag fortfarande bodde hemma i en extremt mörk, mörk chokladbrun färg i sitt sovrum. Och sen så hade han som en sån här accentfärg, såhär isljusblått överkast.
Coolt.
På slutet av 80-talet. Så mina kompisar var i chock när de kom hem till oss. Sen i hallen hade vi en skotsrutig heltäckningsmatta. Som såg ut som en bättre såhär skotsk kilt. Och sen så mörkt, mörkt gröna dova väggar.
Snyggt. Alltså genast kassi framför mig. Har de inte...
Ja, men de har en sån typ av matta.
Exakt.
Men de har orangea, vad heter det... strukturtapeter.
Det är fantastiskt modigt.
Restaurang Kassi är en restaurang på Narvavägen, om du känner till det. Som är så här, alla Östermalmsfamiljens söndagskrog dit man går med sina barn och äter lövbiff och bearnaisesås.
Det är en brickmiddag. Man tar en orange plastbricka och får sin mat. Och
skräcken skulle vara att de skulle göra om där. De får inte göra om.
Nej, det kommer de inte göra. Nej. Men jag kan säga att det är en av de dyraste krogarna som finns också. Alltså, alltså en stekmeny tror jag kostar närmare 400 spänn. Ja. Och du får alltså hämta den på din egen plastbricka. men man älskar
den. Ja. Men man älskar den.
Nej, men så att jag är uppväxt med väldigt...
Alltså, att våga.
Att våga. Och min pappa och hans... Och hans fru då jobbar ju på Kassal i 30 år. Så att de är ju väldigt synkade. Mm. Så jag älskar ju att bolla med dem.
Mm. Kul.
Ja, det är jättekul. Och de är, framförallt så är det så kul med... Vi kan ju möblera om ett rum 10 gånger innan vi bestämmer oss för att det här blev den bästa lösningen. Man är inte rädd för att prova. Mm. Och det är det folk oftast är. Mm. Nej, men jag kan inte ställa soffan där. Nej, vad fan, shit, vad kan hända? Mm. Du ställer soffan där... Och världen går under. Eller så bara ändrar du tillbaka.
Mm. Alltså. Mm. Hur många möblerar efter ställa... som det var när man var på visningar eller när man köpte huset eller lägenheten är ju jätteofta som man tror att det är så här det ska vara. Så flyttar man in och så möblerar man exakt likadant som det såg ut när man var och tittade på lägenheten.
Ja, eller överhuvudtaget det här med soffor, att de måste stå ute efter väggarna och sådär. Att man ställer sofforna in i rummet som man kan ju göra.
Det är väldigt osvenskt.
Som man kan göra i väldigt små rum och göra så att det, rummet känns större därför att du ställer sofforna och möblerna mer in i det. Det gör ju, det blir ju folk helt nervösa när man bara nämner.
Jo, men så är det.
Jag hade också en kompis som var inredare som, i New York. Och hon hade en gigantisk loftlägenhet och så var det, jag tror det bara var två rum. Men ett rum var typ 70 kvadrat och det andra var 30. Eller något sådär. Det var den fördelningen, procentuellt i alla fall. Och då hade hon valt det stora rummet som var det naturliga vardagsrummet. Där hade hon ställt sin dubbelsäng i mitten. Ja, men så här flashdance-fil. Och det är så här, ja men det är klart, det är ju assnyggt med sängen här. Men det är så här, vi kan inte tänka det. Men, och sen så kan man väl testa ett tag och passar det inte så...
Nej, men vi är invanda i mönster som vi sen små och sen generationer tillbaka.
Att vissa saker ska man har ju väldigt mycket gratis när det kommer till att tänka utanför boxen. Om man har växt upp med föräldrar som har vågat.
Ja.
Min mamma var ju inredare, oerhört konstnärlig. Det är nog det som, hon lever inte längre tyvärr, men det är nog det jag saknar allra, allra mest. När jag tänker på mamma, hade jag kunnat ringa henne. För hon var liksom, hon var så klockren och säker och orädd. Och min pappa som var läkare och gynekolog. På 50-talet, alltså på mitten på 50-talet, så gjorde hon i ordning hans... Då levde ju inte jag. Så gammal är jag inte. Men jag har fått det här beskrivet för hur hon gjorde ljunglila väggar i hans mottagningsrum.
Mm.
Och gråa snickerier. Förstår ni? På 50-talet.
Det är så fint.
Hon var ju galen. Mm. Hon ansågs ju galen. Mm. Sen att alla tyckte att det var urvackert och att alla, han fick alla stadens...
Men galenskap och geni ligger väldigt nära varandra. Så, så är det ju faktiskt.
Men jag tror att har man fått med sig det lite grann i bröstmjölken, det här med mod
och
konstnärlighet och så. Men sen då
tror
har man väl fått väldigt mycket gratis.
Det har väl också med personlighet att göra. Jag har inte träffat dig jättelänge nu, i 45 minuter plus lite till. Men jag förstår ju att du är ju är ju en sån person också som går din väg och som vågar göra det du vill.
Ja, men så är det ju. Ja. Ja. Nej, men jag är nog ganska trygg i min stil. Alltså, jag har inget behov av att vara... alltså, försöka låtsas vara någon annan i min klädstil eller inredningsstil. Jag har ingenting att förhålla mig till. Och det är inte sagt att jag är historielös.
Nej.
Men jag känner inte att jag behöver förhålla mig till det. Men sen har jag haft... som sagt, pappa var väldigt inredningsintresserad, men även liksom klädintresserad.
Mm.
Jag har haft en mormor som också var extremt klädintresserad. Och mina barn är jätteintresserade och roade av både inredning och kläder. Och så att jag tror att det där för man över.
Mm, det gör man nog. Absolut.
Hur funkar det med din nuvarande... ni är inte gifta.
Nej,
det undrade också. Du sa att ni kan möblera om och hålla på och testa och så här, samma intresse.
Nej, men alltså, just inredningen har han nog varit lite mer konservativ egentligen från början. Men sen så när vi träffades, då hade han faktiskt hjälp av en inredare som gjorde ordning hans skilsmässolägenhet. Alltså där han hade bott med sin exfru. Och då gjorde han ordning det som skulle reclaima om den. Vilket var väldigt bra. För helt plötsligt så blev det någonting annat. Han fick upp ögonen för att det går att göra saker helt annorlunda. Och den blev jäkligt snygg. Så det hade vi lite med oss när vi liksom... För han hade köpt en hel del nya möbler till det. Och sen så trodde vi att vi skulle behöva så här stå och dra, ni vet, så här korta strået. Vilka möbler som skulle in. Men det sjuka var när vi sen ställde in alla saker. Mm. Då tog jag dit pappa och Maggan när Henrik inte var hemma.
Mm.
I hemlighet.
Pappa och Maggan.
Ja, hur ska vi göra det här liksom? Och sen så bara testade vi och ställde runt och ändrade. Och så alla saker passade ihop. Det var som
magic. Det måste
kännas. Men är det i den nya våningen eller
ja. Och vi köpte lägenhet bara så här 4 kvarter från våra tidigare respektive boenden, så vi möttes på mitten och så. Och det var också fint att vi hade varsin relativt okej lägenhet, så att vi också kunde få en så pass stor, för men det är inte självklart. Nej. Jag hade ju kunnat sitta i en hyresrätt någonstans, eller han hade kunnat sitta i något gammalt radhus utanför stan. Alltså det hade kunnat vara. Nu hade vi väldigt...
Ni ska husera så mycket folk varannan vecka så att det måste finnas plats
exakt.
För alla. Liksom.
Och framförallt inte för stora rum. Mm. För alla behöver ju kunna stänga dörren. Så att sovrummen behöver vara väl disponerade så att inte de är enorma jävla salonger. För då blir det mycket döjta och dyrt.
Har alla barn egna rum?
Ja.
Så och, detta, vi pratar nu om 6-rummare.
Ja, det är det. Exakt.
Mm.
Nej, det är till och med en 7a.
Mm.
Ja, men det är också fina är att det finns också flera syskonparen har båda syskonparen har varsitt litet badrum. Och det är också en sån här förlösande grej tror jag med bonusfamilj. Att tonåringar som inte är syskon behöver dela badrum. Det kan bli en skön krock i det. Mm. Och det här var så jäkla smart planerat. Det är lite som en finlandsfärja.
Mm.
Det finns liksom sovhytter med delade bad och faciliteter i varje del av lägenheten som en lång tarm. Liksom.
Uh-huh.
Och sen bor de i varsin enda av den här finlandsfärjan och vi bor i mitten. Så det är väldigt
lämpligt. Det är receptionen och restauranger. Liksom.
Uh-huh. Men vi bor i en lägenhet som tidigare var irländska ambassaden.
Jaha!
Och det var... Tydligen när den hade varit irländsk ambassad och sen huset byggdes. Och sen så skulle föreningen sälja den här då till någon ny spekulant. Och då var de som hade varit på ambassaden, de hade ju rökt så fruktansvärt mycket. Så att de hade rökt så att parketten hade luckrats upp.
Va?
Förstår ni vad spännande?
Kan det ske?
Det var ju bara att bryta upp all gammal parkett och börja om och så här... Vad heter det? Ljudspackla eller det heter någonting.
Flytspackla
och liksom lägga ny parkett. Mm. För det var helt liksom, det var sönderfrätt av nikotin. Så jävligt.
Men var det ni som tog över efter ambassaden? Var det
vi var faktiskt de enda som har bott i lägenheten. Men det visade sig så att det var ett par som hade köpt och renoverade. De gjorde allt det här fruktansvärt jobbiga. Men de hade tänkt flytta hem från England. Men fastnade i England och kom inte hem. Och sen så fortsatte lägenheten så i ett annat ägare. Samma grej.
Mm.
Så det, vi var faktiskt de enda som har bott där.
Mm.
So far.
Skönt. Bra. Ja. Det är bra att känna det ändå.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du sitter du hemma och skriver?
Inte längre. Jag kände att när vi flyttade ihop så gjorde jag det under första året lite för att ha koll på alla barnen när de kom hem. Så att inte de började slåss. Vilket de aldrig gjorde. Men det var mest för att vi kanske behöver en intendent på plats. Men sen så skaffade jag kontor för 1,5 år sedan. Så nu sitter jag precis på en bakgata till Stureplan. Tillsammans med en författarkollega som jag har podd med, Michaela Blay. Mm. Och där är min liksom lilla övernattningslägenhet. Det är en liten tvåa med pantry och badrum. Mm. Och sen så har jag inrett den som ett liksom, min hemlig oas med rosa sammetssoffa, vinröd sammetsfotölj.
Så det här är något helt annat?
Nötbruna väggar.
Det
här är min liksom lilla retreat.
Ja. Vad skönt att kunna sticka iväg ibland när man har sådär fullt hus.
Ja, men det är faktiskt så, när man har 4 tonåringar, då måste ju få vara hemma. Då måste kunna dra hem polare och laga sin pasta och stå och skrika och härja och garva och spela musik. Då ska inte vara så, nu sitter mamma och jobbar. Det är ganska oskönt.
Mamma jobbar. Ja.
Plus att jag upplevde att det blev stressigt. Sådär. Sen så får jag se hur länge jag tycker att jag har råd med det. Det är ju en dyr kostnad att ha kontor. Liksom. Mm. Jag sitter ju hemma ibland när jag är tvungen också. Så jag har ju liksom en kontorsdel där jag ändå kan vara. Men det är öppet liksom, så jag kan inte riktigt stänga om mig. Och det där är ju lite så här, man får se. Men vi får se. Än så länge så rattar jag det här. Så. Mm.
Reser du iväg när du ska skriva ibland?
Ja, det gör jag.
För det gjorde du nu sist. Va?
Jag får ju väldigt mycket gjort när man lämnar liksom hemmet. Och alla måsten och liksom sådär. Så att det händer någonting när man behöver, man kan gå och lägga sig och somna med karaktärerna och vakna med dem. Mm. Vilket innebär att man liksom inte interagerar med någonting annat under tiden. Utan man är helt inne i fantasibubblan. Och det är fantastiskt. Då får jag väldigt mycket gjort.
Ja, då är det viktigt hur du bor naturligtvis.
Exakt. Mm. Och framförallt att det finns... jag måste ju motionera varje dag, för annars mår jag inte så bra. Jag har ju haft hund i hela mitt liv och även är gammal elitgymnast. Så att för mig är så här, träning och ut i naturen är två så här måsten. Mm. Så att jag försöker börja varje dag med att träna. Och eller ta en lång promenad.
Träna och eller promenad?
Ja. Mm. Det är inte alltid det hinns med, men en av grejerna hinns alltid med. Men jag tränar ungefär 4-5 gånger i veckan, så det är liksom prio för att ryggen ska hålla och sådär.
På gym eller har du egen hemmagym?
Nej, jag går på någonting som heter B-Core, som är som olika plattformar som man rör sig. Det är så,
på Linnégatan?
Kommendörsgatan är det.
Eller Kommendörsgatan, jag menar Kommendörsgatan.
Det är liksom som en, utgångspunkten är en gammal pilatesmaskin. Så den här
jag har testat det en gång, jättehäftigt.
Ja, det är väldigt jobbigt och det är fokus på bål och core liksom. Men det är en hardcore styrketräning och balansövningar, så det är fruktansvärt jobbigt. Men det är 50 minuter och sen är man helt färdig. Man skulle inte orka en minut till. Men det är bra. Sen så tycker jag om att springa och sånt där också, men har man haft hund så är man också van att vara ute ganska mycket i alla jävla väder, så det är också en bra.
Du har hund nu?
Nej, jag är så sugen på det. Än så länge kräver barnen ganska mycket. Sen tycker jag det är skönt att inte ha hundhår överallt. Det ska jag erkänna.
Men det beror på vad man har för ras. Ingen av mina hundar fäller ett strå.
Nej, och strävhår är ju hundar ju lite bättre också. Mm. Och lite allergivänliga och sådär. Så att, absolut. Mm.
Men det är det där också, man reser mycket. Men jag tänkte på, just för att du, för dig är det viktigt med vackra miljöer för att få inspiration och sådär. När du reser, liksom, väljer du att bo typ Airbnb eller bor du på hotell? Eller?
Jag bor alltid på hotell, därför att jag också är så fruktansvärt mörkrädd. Alltså jag är så att jag kan ju inte liksom... Mm-hmm. Och då tycker jag hotell är jätteskönt, för då har jag ändå känsla av kontroll.
Men det händer ju väldigt mycket läskiga saker i din... Dina böcker?
Jag vet. Ja, men det är därför jag är så bra
på. Du jagar upp dig själv.
Jag tror det faktiskt.
Du vet ju vad som kan hända.
Exakt. Ja. Men så jag tycker att det där är jätteläskigt. Men så att jag har lite svårt att bo i privata miljöer. Mm. Men jag tycker om också. Det är lite kliniskt med hotell på det sättet. Men det krävs att det är ganska som väl utvalda hotell. Det behöver inte alltid vara absolut inte alltid dyrast. Det är det bästa.
Nej.
Men sen så reser jag ju ofta gärna tillbaka till samma ställe. Det gör ju så här lite larmig med också. Mm. Men,
samma rum, samma stad, samma rum.
Ja. Fruktansvärt tråkigt. Men jag...
det är inte tråkigt.
Jag är de rigida rutinernas mästare.
Ja, det
är min paroll lite grann.
Mm. Mm. Det är för att få sin egen vardag att fungera. Alltså, man kommer ju på det till slut efter några år i sitt liv. Vad är det som ger trygghet eller vad är det som ger mig kraft eller vad det nu än må vara?
Ja.
Är det i ordning så är det ju det som fungerar. Du pratar ju mycket om det här med kaos. Att du inte kan fungera i kaos.
Det går inte.
Nej, att man inte kan...
Jag blir sjuk om det är kaos.
Mm.
Eller att vara hemma hos människor som har det kaotiskt. Jag blir jätte... Jag påverkas inom... Och mina barn är likadana. Jag har överfört det på dem. Alltså de är jättekänsliga för energier.
Mm.
Jag byter ju nästan alltid... Jag vet också vilket rum jag ska bo i. Om jag kommer till ett hotell.
Ja.
Och är det fel... känsla i ett rum så måste jag byta.
Men det gör jag också.
Jag byter väldigt ofta rum.
Men det gör jag också. Alltså första gången jag kommer till hotell så byter jag oftast rum 3 gånger.
Det är så.
Exakt som
tredje gången då brukar det bli okej. Då kan jag liksom...
Lukas och Nicky brukar berätta väldigt mycket roliga historier om det och vad de har varit med om ända sedan de var små, med mamma och hennes bytande. De brukar alltid sätta sig i receptionen och vänta tills jag är klar med mitt stökande.
Jag känner att du och jag, vi reser ihop nästa gång, för det är exakt så. Vi var på Four Seasons i Dubai, vilket är typ det tjusigaste hotellet. Alltså Dubai är ju extra allt i sig, och sen så Four Seasons också, och slå ihop de två, det var ju liksom, det var ju helt sinnessjukt. Och jag var så här: det här är förmodligen den mest exklusiva resa vi någonsin kommer göra. Så you better behave.
Ja.
Och jag också. Men
här ska det vara bäst.
Och så kom vi dit och de var så här: nu kommer ju mamma dampa totalt. Nu kommer vi behöva byta rum 10 gånger bara för att hon har så höga liksom, krav och förväntningar. Och det är första gången jag har klivit in på ett hotellrum och bara, okej, I just shut the fuck up.
Mm.
För det här var så här,
det var ett håll käften rum helt enkelt.
Och jag hade bokat det så långt innan och ändå fått det till ett så bra pris, så jag bara, det måste ha skett ett misstag här. Så att nu håller vi bara tyst.
Så de inte negrar det.
Le och vinka. Så det var roligt, men annars så byter jag alltid rum. Men det är just också vad barn säger. Är vi sätter oss här och väntar för det här. Vi vet ju vart det barkar är. Liksom.
Och de är tacksamma att det inte ska bytas hotell. För det händer ju ofta. Alltså, särskilt kommer jag ihåg med min andra man. Darren Carter, världens gulligaste australiensare. Han hade inte samma liksom, så här hysteriska krav som jag. Utan han tyckte att liksom, han
mådde fine.
Bra på det. It's fine. Okay. Men jag är ju knepig. Och det behöver absolut inte vara det lyxigaste. För jag har inte varit gift med jätteförmögna män. Eller har jättemycket pengar själv. Men det är väldigt viktigt liksom, att det är rätt känsla.
Är det dispositionen?
Och han fattade inte riktigt.
Nej,
det där.
Jag fattar inte heller riktigt.
Så att, och Nicole kunde säga så här, ja, men det visste jag innan vi klev in i receptionen. Att här kommer det att bytas hotell. Mm. Lika bra att sitta kvar i taxi. Då kommer man. Och då hade jag inte bokat. Utan då var det han som hade fått göra det. Och det blev inte bra. Gud, han hade lyssnat på det här. Nu ska man och sucka. Bara, oh God,
I remember her.
I remember why we got a divorce.
Nej, men det roliga med sånt här är att jag gör ju också precis som när jag skriver, jag gör ju jättemycket research. Alltså jag går in och bildgooglar liksom i... Ja. Ett par dagar. Liksom, när jag...
Helt rätt.
Så jag gör ju min läxa, vilket jag också vet liksom, förväntansbild och så innan. Vilket är. Men man lär sig ju ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra. Mm. Men oftast så blir det faktiskt bra om man anstränger sig lite.
Så är det väl. Mm. Det är alltid bra att göra research.
Innan hade jag en sån här, när jag inte kunde sova. Jag har, i och med min hjärnskakning så har jag haft så mycket yrsel. Och så är det så här, känns som att jag är lite rädd för att somna också. För sen känns som att jag inte ska vakna. Det är någonting som är fel. Men jag är ju röntgad så det är ju ingen fara. Men då såg jag en film som jag rekommenderar varmt, som var en film från Venezuela som hette September with Liz, tror jag den heter, eller Liz in September. Jag ska inte berätta vad den handlar om, men den utspelar sig i ett område vid en nationalpark i Venezuela och vid ett litet strandhotell. Och jag blev så här besatt i att jag måste få veta vad det här är för hotell. Och liksom gick in och kollade på locations. Jag kan allt om den här filmen. Vem som spelar och vem som är regiassistent. Och jag blev tokig för det står ingenting om det här hotellet. Mm. Och då gick jag ju in liksom och googlade det här området. För jag tänkte att jag kommer ju att hitta det på något sätt.
Absolut. Ja. Mm.
Så jag tror att då när jag skrev till dig. När jag kände att nu ska jag försöka sova och inte. Så att mellan 2 och 5 tror jag låg och ägnade mig åt det här lilla hotellet på stranden. Och jag har fortfarande inte hittat det. Och det störde mig som fan. Alltså det var sånt tufft litet ställe.
Och du undrar varför du är yr i huvudet.
Men hörni, Venezuela tror jag förstår det. Dit vill jag resa.
Alltså, min jag sett ens låg i Venezuela. Kan jag spela in det på Nya Zeeland?
Netflix, se den filmen.
Ja, nej, men det här är intressant därför att i Venezuela kan man ju surfa mycket.
Ja,
och, surfar min, du? Ja, vi har precis börjat. Vi har släpat med barnen och de tyckte att det här var underbart. Men min sambos bror ville faktiskt bygga hus i Venezuela.
Mm-hmm.
Så han höll på att leta efter mark eller tomt för att kunna göra det där. Men det var väldigt komplicerat, fick vi reda på. Men jag är exakt som du. Alltså jag så här, googlar ju sönder någonting. Så, och sen så, men det är ju mitt sätt att liksom penetrera saker. Så så här, jag behöver liksom gå loss i detalj på saker.
Men sen hittar man ju guldkorn också.
Verkligen.
Jag menar, jag har hittat så mycket ljuvliga platser på mina resor. Så att, wow. Tyvärr har jag gjort det stora felet i att jag blir så här, att jag kommer hem och så säger åh, ni måste uppleva det här, för det här är så fantastiskt. Som jag gjorde med Deja, som jag gjorde ett helt jävla när- och fjärran-program om. Så åkte ju hela fan stan dit sen. Och mina barn bara så, nu har du förstört det här. Tack så jävla mycket.
Det är ju, för vi hyrde hus när jag var liten i Porto Valimosa, som är grannplatsen till Deja. Mallorca är ju också så här. Men jag har ju bestämt mig, för jag har också blivit så irriterad på att alla börjar åka till Mallis. Mm. För jag har varit där sedan jag var 6 år. Då känner man ju någon slags ägande. Mm. Liksom,
absolut.
Man blir ju så här, ingår ju nästan i så här hederskulturen när det kommer till sina
exakt
platser. Men nu har jag bestämt för att jag kan inte hålla på så här. Mallorca är Mallorca ändå. Även fast man... Alltså, så kommer det vara var man än åker så möter vi människor vi känner idag. Det är för att det har blivit så.
För att man reser mer. För att alla möjligheter.
Porto Valimosa, där äter man Spaniens godaste paella.
Exakt. Nere på den där hamnkrogen.
Och den där fantastiska vägen ner. Där man åker förbi Michael Douglas hus för övrigt.
Exakt.
Men har du funderat på att skriva böcker om andra länder och ta det ut liksom och skriva om andra kulturer? Och...
Alltså jag gör ju det. Ibland plockar jag in det som element. Jag har en idé framförallt om ett alphus. Mm. Bara för att det är en väldigt sluten värld. Jag har ju gjort det tidigare också. Det har jag lite planer på. Men jag vet inte riktigt än. Det återstår att se, faktiskt. Mm. Alltså, Mallorca ligger ju väldigt nära till hans i sådana fall.
Det är som du har varit där sedan du var liten och du kan...
Exakt. Så det, jag hävdar ju fortfarande att det man gör bäst är att gräva där man står. Mm. Utgå från det. Och sen så får man se vilka tentakler man kommer ut med.
Spännande att läsa. Mm. Ja.
Inredningsmässigt, har du något drömprojekt? Har du någonting liksom...
Ja, men det
där
är ju,
vill jag bygga ett hus.
Ja, men
där,
det är just Mallorca.
Det är Mallorca?
Ja, det är... jag skaffade landställen när jag skilde mig. Ett litet pyttehus, ett dockhus. Det var liksom ett hus på varje våningsplan och det var totalt 60 kvadrat. Så det var ju verkligen så här, herregud, hur ska det var ju som att Jola Ber och behöva ta sig in.
60 kvadrat på tre våningar?
Ja. Mm. Så det var som ett sånt gammalt brittiskt townhouse på Värmdö. Mm. Och det är egentligen ett radhus, ett radhusområde, fast det ligger liksom lantligt. Mm. Vilket var väldigt praktiskt. Och väldigt bra med barnen. Och alla tyckte att det här var liksom så. Och sen har vi köpt ett lite större hus nu tillsammans i samma område. Men samtidigt känner man sig att ju äldre barnen blir och Mallorca är dit jag vill. Liksom.
Mm.
Och sen är det ganska många författarkollegor som faktiskt bor där permanent numera.
Var på Mallorca? Vill du till?
Ja, jag vill nog gärna vara ganska med promenadavstånd till Palma.
Mm.
Och då kanske längs stranden. Kanske förbi mellan, någonstans mellan flygplatsen och Portixol. Okay.
Mm.
Men jag kan också tänka mig faktiskt bo inne i Palma Gamla stan.
Mm.
Det är helt okej. Okay. Just för att om man har en plats att vara på där så skulle jag också vilja kunna vara där på vintern.
Ja.
Och då vill man inte vara för det blir alltså allt utanför på Mallis blir extremt mycket off-season. Det finns inte en mataffär öppen.
Liksom.
Som Deja, det är ju helt nedstängt. Mm. Och där finns det inte ens en mataffär. Det finns ju någon slags liksom, närkiosk.
Men de har ju öppnat det nu. Ett litet, jag har inte sett det, jag har bara hört det med fasa att det är något litet köpcentra precis upp, vägen upp vid La Residencia.
Nej, vad vidrigt.
Jo, ja, vidrigt. Jag vet. Det ja. Jag blir helt deprimerad. Vi får hoppas att det är smakfullt gjort. För ja. det gör de ju. Allting görs ju med. Jag tycker det är underbart att det finns inte en enda affär med plastleksaker. Det är förbjudet där. Jag hatar
bra.
Plastleksaker.
Ja. Mm. Ja, men lite sånt. Ja. Ja, men, så att, men Mallorca skulle vara en enorm dröm att få gå loss på. Verkligen.
Mm. Då, ett mål. Ja. Är det ju då.
Mm. Men så tänker jag också att det behöver inte vara så fruktansvärt så här stort och storslaget. Utan mer så här compact living. Verkligen att min pappa, när jag växte upp då med honom och mina föräldrar var skilda, så hade inte han råd att köpa ett landställe först. Så han körde en klassisk så här, Kalanka-grej och köpte en folkvagnsbuss som han inredde. Det var verkligen, det var precis. Man kunde fälla ut och fram saker. Här och så drog man en spak så kom det ut en dubbelsäng och så. Lite så ser jag framför mig att precis som det här första huset när jag skilde mig också, att det var så här extremt kompakt. För man, när man är på Mallis, man är inte heller inne.
Man är inte inne och sen så håller dina eller era barn på att bli så stora nu, så ni kommer inte vara där samtidigt heller på samma sätt.
Nej.
Så kommer de att börja resa dit själva. Och
det blir... Ja, och är det så att alla någon gång under ett par nätter skulle vara där samtidigt, då får det vara bäddsoffer som står och så får alla liksom...
Mm.
Så det har jag. Och då, jag kan också se det inredningsmässigt som en mycket roligare utmaning. Det är väldigt kul att inreda litet.
Mm.
Jag kan se fram emot att mina barn ska flytta hemifrån. Det tänkte jag på i morse faktiskt. Jag är en mycket hemsk människa. Men jag förstår inte hur jag ska kunna hjälpa mina barn. Vilket jag hoppas att jag kommer kanske i alla fall kunna bidra med någon kontantinsats eller något sånt där.
Mm-hmm.
Och att inte lägga mig. För jag kommer så här, jag hjälper er. Men då ska mamma inreda.
Ja, men då måste mamma vara med och bestämma.
Ja.
Men vet du, så här, alltså, mina barn är ju 28 och 30.
Kontroll.
Alltså jag tänkte nog exakt på samma sätt som du.
Ja.
Men då, och de har sina egna boenden nu och sådär. Men i och med att de har växt upp med både mamma och pappa som har ganska säker smak eller vet hur de vill ha det. Så har de tidigt utvecklat sin säkra smak.
Ja.
Liksom, så att det är bara, glöm det.
Jag tror
de står med på fingrarna. Plus att vi är inte helt olika i våran smak. Har Nick en fabless för lite saker som inte jag kanske. Och Lucas gillar 50-tal som jag inte gillar alls. Och så där. Men de gör sköna, alltså jag älskar deras hem. Stortrivs.
Ja, men det är lite det jag hoppas på.
Och så att jag tror inte du behöver oroa dig.
Nej, men jag skulle säga att mina barn är faktiskt redan nu jätte...
Bestämda.
Till exempel min exman fick i studentpresent, så fick han av sin pappa som hade haft en fotostudio en Le Corbusier-fotölj.
Mm.
Alltså förstår ni vilken jävla studentpresent?
Det var inte dålig, men...
Och det var ju gammal liksom, kontorsinredning.
Den liggstolen, eller?
Nej, utan alltså den här klassiska Corbusier.
Ja, den
Och sådana där grejer hoppas jag. Och det är faktiskt min son som han fyllde år sedan. Ah, nu vet jag ska ha en sån här Miss Kay-lampa. Det är ju en jättedyr lampa i och för sig.
Hur gammal är han? 14?
Han är 16.
16. Ja.
Men det är något liksom att han ändå uttrycker att
det
inredning, det är någonting man också kan önska sig.
Mm.
Och alltså, designföremål är ju, det håller ju värde. Liksom.
Mm. Det är ju jätteroligt. Du kanske kan komma dit och organisera kopparna i skåpen.
Ja, men exakt någonting.
Får du kanske lov att göra.
Nej, men jag tycker att det är kul. Men jag tror också att det är... jag tror att man ska inviga barnen i hur saker ska... Mina barn har fått hjälpa mig att måla och liksom sådana grejer också. De ska ju hjälpa till med
det. Ja, exakt.
Det är jätteviktigt också, tror jag.
Få dem. skrapa fönster och sånt där skit.
Skrapas fönster. Gud vad det har skrapats fönster i min uppväxt. Ja.
Ja, egentligen så skulle vi vilja ställa 5 stycken snabba frågor till dig.
Jag gör det.
Som är så här, är det 6 stycken? Ja, kanske det. Ja, nej, men precis, så det är 5 snabba och en lite längre.
Mm. Mm.
Och det är så här, du får inte tänka för mycket nu. Det är bara ett liksom snabbt svar.
Top of mind.
Mm. Svart eller rött?
Svart.
Bra, snabbt.
Mm-hmm. Bra, snabbt.
Rött är en färg jag inte kommer överens med alls.
Är det så?
Ja.
Samma här.
Jag försöker. Jag vill så gärna vara röd, men jag är en röd personlighet.
Ja, det är du.
Mm. Ja, men i rött i inredning, allt, det, jag gillar ju inte ens julen. Liksom,
så. Inte, du tycker inte heller om liksom de mer med gulare toner i? Alltså vi pratar tegelrött.
Nej.
Nej.
Jag försöker, men...
Ja. Du måste inte försöka. Man måste inte
för det är, för jag har svårt för rött. Jag klarar inte rött.
Korallrött är väl det jag kommer närmast. Det kan jag hantera. Hallonrött.
Siden eller latex?
Oj, det är siden.
Mm.
Ja.
Mm. Kaktus eller snittblomma?
Snittblomma, älskar. Kaktus är lite rädd för, jag tycker det är obehagligt.
Mm. För att man kan sticka sig på dem? Eller för att de
man får ju så infektioner när man sticker sig på dem. Mm. Det är fruktansvärt. Ja.
Mm. Är du bra på att ta hand om blommor? Gröna växter?
Inte särskilt, men jag gör det hela tiden. Mm. Jag köper ju blommor varje vecka. Jo, men jag är helt okej. Men jag är väldigt dålig på att byta vatten. Jag orkar inte byta vatten varannan dag. Det måste finnas ett system som man kan komma på det här.
Vem gör det?
Snittblommor, jag tar hand om mina snitt. Jag kan inte, klarar inte gröna växter. Jag lärde mig ganska mycket av Victoria Skoglund och Bosse Rattne som vi har haft bägge två semestrar. Men så jag har blivit lite bättre med de få gröna växter jag har. Men däremot snittblommor är jag duktig på att ta hand om. Jag älskar snittblommor.
Ja, men jag är också det.
Det blir liksom som nya kompisar som kommer hem varje vecka.
Mm.
Och så vill jag ta hand om dem.
Ja, men det är min extravagans. Det är min stora vardagslyx, verkligen. Det är snittblommor.
Ja.
Porsche eller Folkabuss?
Porsche.
Nu trodde jag att du skulle säga Folkabuss eftersom du varit ute i Folkabuss när du var...
Just nu en bild i telefonen på en gammal Porsche som jag är väldigt sugen på att köpa och ha som sommarbil.
Alltså 60-70-tals...
Det är en 76a.
Tycker jag du ska ha då.
Så coolt.
Jag kan se dig i
den. Ja, det kan jag också.
Nej, men jag tycker det är så coolt också med kvinnor som köper den typen av bil. Det är någonting speciellt. Ja. Det är, man tänker Saga Norén i Bron. Det, har ju liksom, det bidrar ju till hennes karaktär.
Absolut.
Mm. Hon låtsas, alltså hon är till viss del en person som inte verkar bry sig så mycket om det ytliga.
Men gör det.
Men valet av bil blir ändå så här pricken över dit.
Mm.
Hon är cool. En sista fråga. Tiger eller delfin?
Tiger. Delfin är ashärlig. Alltså det är så här, ett ballt djur. De ser lite slämmiga ut. Jag vet inte.
Herregud.
Det är en anledning så gott som någon.
Ja, det är en anledning.
Jag tycker tiger, det är så vackra djur.
Mm. Det är nog någon som kommer sitta ute och bli förbannad. Så man får inte säga ett ont ord om delfiner.
Men det är därför vi tar upp det som ett djur. Delfiner är något heligt. Liksom.
Ja, men det är ett heligt. Jag håller helt med, men jag skulle aldrig våga klappa ett delfin.
Ett
Nej, jag har simmat med delfiner. Det är fantastiskt. Men tiger, vackra djur.
Mm. Ja.
Är det tiger vi brukar säga eller är det lejon?
Nej, jag tror det är tiger.
Ja,
man måste minnas de här frågorna. Det kom ju såklart en fullständig psykologisk utvärdering med posten.
Ja, tack. Vad fint.
Till dig efter detta dessa
val. Jag blir inte lika nervös när vi ställer de här frågorna. För jag tänker, vänta nu, måste vi komma. Nu sitter liksom, vår gäst sitter och väntar på, okej. Okay. Kommer det en utvärdering av det här?
Ja,
det tar bara slut där.
Ja, det tar bara slut. Det finns ingen större än att man tänker på vad, när man tar beslutet. Så här, du gillar inte rött, men så kan vi diskutera det. Men nu är det en sjätte fråga.
En sista fråga. Me too, berätta Denise. Vad har det betytt för dig? Eller vad betyder det för dig?
Ja, men att vi drog ur korken. Liksom, eller proppen ur badvattnet som bara ska så här, sippra ut. Jag tror att vi alla... Och under alla år och decennier, årtionden, alltså sekel. Vi har väntat länge på att det ska ske en förändring. Och vi har pratat om att det ska ske en förändring, men det har ändå inte skett. Och vi har ju framförallt i Sverige hävdat att vi är ett jämställt samhälle. Vilket det har varit så tydligt att det inte har varit. Framförallt i rättssalar och på arbetsplatser. Så jag tyckte det var så otroligt befriande att på ett väldigt intressant rättshaveristiskt sätt ändå lyckades förändra. Det var ju en slags revolution som skedde. Det har ju förändrat oss alla. Och att vi hela tiden liksom refererar till det här är ju fantastiskt. Sen så tycker jag att det var någon som skrev i Sydsvenskan här i helgen om en väldigt nyanserad text att handlingar är det som har skett. Det kan vi liksom inte... Vi kan inte skylla ifrån oss och säga att det är synd om... Alltså, vi måste alla ta ansvar för det som görs eller inte görs. Det här står jag ju fast vid. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag älskar ju när folk liksom vågar sätta ner foten. Jag älskar även som den här killen Daniel som är bokrecensent på TV4 som faktiskt liksom helt direkt säger upp sig från TV4.
Jag älskar honom. Fantastiskt.
Han gick är en frilansande författare och tv-personlighet som faktiskt säger upp sig som bokrecensent på TV4 för att han tycker att de inte har hanterat situationen på ett vettigt sätt. Och han, det är inte ett företag han vill verka inom för att det, han tycker att det, är, ja, men det går emot alla hans liksom, mänskliga grunder. Och det här är ju svårt för folk att göra. Det är svårt för folk att ta ställning. Men det har ju liksom... Det råder ju en tystnadskultur på TV4 som jag fortfarande hävdar är väldigt märklig. Och jag förstår fortfarande inte att det fortgår. Jag har ju kritiserat detta väldigt öppet. Och jag lever ju på familjen Bonnier. Det är ju min största uppdragsgivare som faktiskt äger TV4. Så att det är klart att jag tar ju en risk i att göra det också. Men jag förstår inte att det låter vara osagt. Men nu är det här... det har ju faktiskt lett till stora radikala förändringar som jag hoppas att vi kommer se för lång tid framåt. Att vi inte går tillbaka.
Men, tror du inte det?
Tror du inte jag tror faktiskt inte heller det. Det är jag ganska övertygad om. Men jag har ju varit med om massor med saker under min karriär. Jag blev ju bland annat liksom uppmanad att raka rövhåret på ett av mina bokomslag som förslag av min dåvarande förläggare. Ja, men det är väl lite fiffigt bokomslag som du kan...
Jag fattar inte vad du sa.
Han tyckte att jag skulle göra en fotografering där jag rakade rövhåret och ha det som omslagsbild till en av mina kommande böcker.
Jesus.
Det kom som ett förslag från en av mina dåvarande förläggare. Och det är väl sånt där som man bara...
På Bonnier?
Nej, inte på Bonnier. det var det inte. Men det var sånt där som så här, hörde jag verkligen rätt?
Sa du när du fick det förslaget? Så reagerade du och sa, men är du dum i huvudet? Vad menar du?
Nej, absolut inte. Utan jag kom ihåg att vi gick hem och grät. För att det var nämligen under pågående förhandling av mitt nästa kontrakt. Och jag hade inga pengar. Och jag och min exman, vi var båda så här superfattiga. Vi verkligen var beroende av att de här pengarna skulle komma in. Jag ville bara få den här förhandlingen på plats. Och jag bara, alltså jag är så bakbunden i detta. Så det gick jag faktiskt och pantsatte mina vixelringar. För det var liksom enda alternativ. Jag kunde inte dra förhandlingen ännu ett steg längre på grund av att han höll på så här. Så jag bara, men det här är värdigt. Jag pantsätter vixelringarna för att ha råd att betala hyran. Nu löste sig allting. Det blev jättebra. Men jag kommer ju aldrig förlåta honom för den här typen av... Och det här är ju bara en i raden av saker som har liksom skett. Men jag älskar att vi pratar öppet om det. Och att våra barn förstår att det här är helt orimligt. Så här behandlar vi inte varandra. Man som kvinna. Liksom. Så att, nej, det tycker jag är jätte... friskt att alla de stora organisationerna igen, så de flesta har ju faktiskt tagit ansvar i detta.
Visst är det så. Det är underbart.
Du var ju faktiskt
jättemodig såklart. Ja. Så jag säger varje gång vi pratar om det så säger jag det att hon går ut och slänger sig ut och vet inte. Precis som du pratar om att man riskerar någonting, du pratar om till fyra och Bonnier.
Du är ju en människa i beroendeställning till allt detta. Och det får man ju inte glömma. Och att då vara den som är modig, det är ju det största modet. Det är lätt att vara modig när man inte har någonting att liksom förlora.
Så är det.
Ja.
Men sen har du varit skicklig också, tycker jag. För det är också en avvägning hela tiden. Vi måste ju liksom ta tag i det på liksom mycket mer strukturell basis. Att det inte är bara enskilda personer som hängs ut.
Nej.
Utan det är liksom fundamentet som måste förändras. Och det är väl det jag är väldigt irriterad över, att inte det har skett. Och det är väl det jag...
Man hoppas och ber till Gud att, detta kom, att det kommer att ske en förändring som verkligen går ner till fundamentet. Och det som jag har sagt det så många gånger nu, att i början av hösten när det här drog igång så fick jag ju så otroligt mycket mejl från kvinnor och män som berättade sina historier.
Mm.
Och jag blev ju fullkomligt mörkrädd. Mm. Alltså, det var ju 1600-tal. Vad är det här? Är det sant?
Mm.
Och det kommer, jag får ju fortfarande sådana mejl naturligtvis. Men nu kommer det också väldigt mycket mejl ifrån vissa av dem som skrev till mig tidigare, men också andra som inte har skrivit till mig tidigare och berättar om förändringar som har skett på deras arbetsplatser.
Mm.
Och vad det har inneburit för dem. Och vad som händer i skolor, vad som händer med barn, med tonårsbarn. Och jag tycker det är så häftigt. Mm. Jag blir ju helt rörd i tårar och euforisk. För då får man liksom svart på vitt att här sker förändringar.
Ja. Jag hoppas ju bara att liksom rättssamhället följer med i utvecklingen. Mm. För just nu så har ju den här typen av lagbrott svårt att få det gehöret som krävs.
Så är det.
Mm.
Och det är väl liksom, och det är komplext. Det är skitsvårt att få till den typen av förändring också. Och sen så är det ju så. Det är klart att vi alla hade önskat att vi inte skulle behöva bete oss så här och liksom hänga ut folk och liksom göra den typen av egen rättegång. Men det är ju inte vi hade inte skapat den här förändringen om det inte hade skett.
Nej.
Nu kan vi försöka hoppas att i framtiden att vi kan sköta det i rättssalen.
Exakt, att det inte ska behöva gå till så.
Och inte på Aftonbladet eller Expressen på sikt.
Mm.
Men
en revolution är ju alltid, den revolutionen i början är ju inte helt...
Exakt, ja. Och det tror jag också gör att bara för att det här hände och skakade om så brutalt som det gjordes, så tror jag också att alla kommer tänka till. Alltså alla finjusterar sig, även liksom man som kvinna.
Absolut, är det så. Mm. Så det är en stor vinst.
Ja, men för jag känner också att jag har varit en del i det. Jag har ju gått in ibland i en liksom sexuellt grabbig jargong för att liksom platsa in eller vara rolig. Eller hävda mig också många gånger. Och så får jag ju tänka till själv, så varför jag gör det här? Är det här liksom mig värdigt?
Mm.
Det är inte att jag har någon gång alltid varit tvingad till det. Utan det är ju någonting jag själv har valt för att situationen kanske har krävts av mig.
Mm.
Men där man känner jag att jag...
Man tror att det krävs av en helt enkelt.
Ja, och där får jag i alla fall, jag rannsakar mig själv, att är det här lämpligt just nu?
Mm.
Förmodligen inte. Mm. Och blir jag gladare av det? Nej, ja men skitigt då.
Mm.
Alltså...
Mm. Ja, men det är bra. Jag tror rannsakningen också är. Man tittar tillbaka på sitt liv, vad man också, har stått ut med egentligen.
Ja, allting... att våga säga emot överhuvudtaget när människor är dumma. Det är som jag, liksom vi pratar vuxenmobbning här jättemycket. Mm. Och hur kvinnor behandlar andra kvinnor. Och att,
absolut, det också.
Backstabbing och skitsnackande och liksom... Folk rannsakar sig överlag, känns det som. Mm. Väldigt mycket. De här diskussionerna har jag jättemycket nu under middagar och tjejmiddagar och sådär. Mm. Så det är häftigt, för att vi tar ett annat ansvar plötsligt överhuvudtaget, hur vi beter oss mot varandra.
Ja, men exakt. Det har liksom, medmänskligheten har brett ut sig mycket, mycket större. Och också vad vi säger till våra barn. Hur beter ni er, ni liksom kompisar på era chattar till exempel? Mm. Har ni en hövlig ton eller säger ni saker till varandra på de här chattarna som ni inte kanske hade pallat att säga verkliga liksom, face to face?
Mm.
Till exempel.
Exakt. Alltså,
hur är liksom stämningen på nätet? Jag har ju blivit så här, då har jag varit, jag har ganska snälla kommentarer på mitt Instagramflöde, men ibland kommer liksom någonting, något liksom. Och jag känner så, istället för att bemöta det, jag bara tar bort och så blockerar jag på en gång. Alltså det är nolltolerans för att den personen kliver in i mitt vardagsrum eller på mitt kontor kanske man ska säga. Men om inte det passar så, jag har ingen lust att, den personen har ingen liksom mänsklig skyldighet att få bete sig illa mot mig.
Jag gör exakt samma sak. Nu är det väldigt lite och väldigt sällan.
Men för mig händer det kanske en gång i månaden.
Men när det händer, då är det bara... Inte går in i någon
för det är inte värdigt. Diskussion. Det är inte en värdig diskussion ändå. Nej, att ta med en person
bara
som...
Bara energidränerande. Och,
ovärdigt också.
Ovärdigt.
Mm.
Framförallt.
Ja. Nej, så att, det har ju förändrats alla på djupet.
Ja, och det är det som man blir glad av. Och det är det jag är stolt över. att vi,
det ska
att
du
vi,
verkligen
det ska
vara.
Du
är,
vara.
Är fantastiskt.
Ja, men jag är stolt över oss allihopa. Och att jag fick en sån uppbackning. Och att alla som...
Ja, men för jag glömmer aldrig. Jag stod i köket när jag fick upp ditt inlägg. Du hade liksom lagt ut, jag tror det var så här 16 sekunder tidigare, las det här upp. Mm. Och jag bara så här, för i helvete! Och så visade jag det här för min sambo, för han har inga sociala medier. Jag bara, vet du vad? Och så bara, på riktigt så jag så här, det här kommer förändra allt. Mm. Nu, ja, men på riktigt. Mm. Nu jävlar, mm. liksom. Det är helt sjukt. Så att det, jag kommer alltid, det är lite som så här 9-11. Oj, alla kommer minnas vad vi var när Lola Carters inlägg lades upp.
Åh, oh, wow.
Mm. Ja. Nej, det är stort. Det är faktiskt helt otroligt.
Ja, med detta mm-hmm. ska vi avrunda.
Mm-hmm.
Det känns som att jag har så jäkla mycket mer jag vill prata med dig om.
Ja. Vi stänger av här nu så fortsätter vi fika.
Vi får käka lunch och middagar och prata vidare om allting. Tack
så
snälla för att du kom hit.
Mycket för att du tack tog snälla. Tiden att komma hit.
Komma hit.
Det var fantastiskt att ha dig här. Och vi ja. Säger som vanligt.
Puss
och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.